Amen. Hörs jag bra? Jag syftar på ljudnivån, inte dialekten liksom, utan framförallt om jag hörs. Gött. Jag ska börja med att säga tack och förlåt. Tack för det stora, enorma förtroendet att få komma hit igen och fira gudstjänst tillsammans. Dela gemenskapen och förlåt för att jag ser så ovårdad ut. Jag planerade för några veckor sedan att jag ska låta skägget växa fritt över hela sommaren. Så när Johnny frågade spontant, kan du komma spontant om typ 2 veckor sedan, så tänkte jag att de får leva med att jag ser ovårdad ut. Vissa är ju söta ändå utan skägg liksom. Men jag känner att det är vad det är. Ska vi be en gång till. Fader i himmelen, allsmäktig Gud, jag tackar dig för varje individ här inne just nu. Jag tackar dig för din nåd, din barmhärtighet. Jag tackar dig för att du är en god Gud som ömmar för dina barn. Jag tackar dig för att du är en god Gud som ser till dina barns behov. Och har planer som du har planerat sedan långt tillbaka för varje individ här inne. Och framförallt för kollektivet tillsammans, för din församling. Och vi ber att du skulle fästa våran blick mot Jesus Kristus, din son just nu. Att vi skulle få falla än djupare i förälskelse med vår frälsare. Det är det vi ber dig om, Fader. I Jesu namn ber vi. Och för Jesu namn ber vi. Amen. Amen. Jesus har gjort allt. Jag uppfattar att det typ ligger i själva designen i predikantkallet, i själva konstruktionen i predikantkallet, att ständigt misslyckas. För vem kan framställa Guds son så som Guds son förtjänar att bli framställd? Vem kan presentera Jesus Kristus så som Jesus Kristus förtjänar att bli framställd? Jag uppfattar att det spelar ingen roll, det är ovidkommande om du heter Petrus eller Paulus eller Calvin eller Luther eller Wesley eller Whitfield eller Spurgeon eller Moody eller Jona eller Johnny eller någonting annat, utan det är någonstans så att du är per definition dömd att misslyckas varje gång du ställer dig bakom en predikstol för att proklamera Jesus Kristus. Och allting är i sin ordning. Det är någonstans som att det per definition är att göra magplask varje gång man ställer sig för att någonstans försöka säga någonting om Jesus. För ord räcker inte till. Han är liksom konungarnas konung och han är herrarnas herre. Och på hans härlighet och majestät och skönhet finns det ingen ände whatsoever. Det finns inga ord på människors språk eller på änglars språk som kan göra honom rättvisa. Han är, som vi sa i trosbekännelsen, Gud av Gud, ljus av ljus. Han är den klara morgonstjärnan. På hans strålglans finns ingen ände alls. Så liksom oavsett om den efterlängtande väckelsen skulle bryta ut någon 40 minuter eller inte, så kommer jag ägna mig åt en enda sak nu, och det är ett brutalt misslyckande. Och jag hävdar att allt är i sin ordning. En snubbe som levde på 1600-talet, Samuel Rutherford, som var pastor i Skottland första hälften av 1600-talet, han skrev så här: "Å min Herre Jesus Kristus, om jag kunde vara i himlen utan dig, då skulle det vara som helvetet. Och om jag kunde vara i helvetet och ändå ha dig, då skulle det vara himlen för mig. För du, Jesus, är all den himmel jag vill ha." Och jag vill ställa en enkel fråga till dig idag, som jag någonstans tror är kanske bland de viktigaste frågor vi kan ställa oss själva i relation till all kristen tro. Och jag uppfattar dessutom att det är en biblisk fråga, för Jesus ställer den till Petrus i Johannes evangeliets 21 kapitel när han säger: "Petrus, Johannes son, älskar du mig?" Och jag undrar och frågar dig idag, den här förmiddagen, om du är förälskad i Jesus Kristus. Texten jag ska läsa är från Filipperbrevets 3:e kapitel. Jag ska läsa vers 2 till och med 11. Och det är en text som framförallt kanske handlar om rättfärdiggörelse, det vill säga hur vi kommer i en rätt position juridiskt sett inför Gud. Men jag vill framförallt zooma in på en vers, och det är vers 8. Men jag tänker att vi läser hela textsammanhanget för att få lite kontext. Då ska vi göra så att vi står upp tillsammans i vördnad inför Gud, i vördnad inför Guds ord. Jag uppfattar att när Bibeln talar, då talar Gud. Och när Gud talar så lyssnar vi i förundran och med tacksamhet, för Gud är inte skyldig oss någonting annat än total tystnad. Filipperbrevet 3, 2 till och med 11. Hör så Herrens ord. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är omskurna. Vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, då kan jag göra det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen. Jag är av Israels folk och Benjamins stam. Det är alltså Paulus som skriver detta. Jag är en hebré född av hebreer. I fråga om lagen en farisé. I iver en förföljare av församlingen. I rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. Men allt det som förr var en vinst för mig, det räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mera värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och jag räknade som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag... Eller jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Och jag ber Fader att du skulle öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Amen. Varsågod och sitt. Så Paulus, han skriver till församlingen i Filippi och varnar dem för så kallade judaiserande lärare. Det vill säga ett gäng judar som har liksom smugit sig in i församlingen, näslat sig in i församlingen och börjat säga att om ni vill tillhöra Guds folket på riktigt, om ni vill vara sanna kristna, då måste ni låta omskära er i enlighet med Mose lag. Och nu är det så att omskärelse skulle vara väldigt praktiskt för dem. Nyblivna kristna i Filippi. För omskärelse, det var ju tecknet på att du tillhörde den judiska religionen. Och den judiska religionen hade en unik ställning i romarriket. Alltså de fick tillbe Gud på ett sätt som många andra religionstillhörare inte fick göra. Så rent säkerhetsmässigt hade de här kristna tjänat på att faktiskt låta omskära sig. För de skulle få rättigheter som de inte hade i egenskap av en liten sekt som tillbad en snickare från Nasaret. Som dessutom blivit korsfäst. Men aposteln vill inte veta av de här fasonerna överhuvudtaget. Utan han skriver och han varnar filipperna för de här hundarna som han kallar dem. Du vet, även i Rom så kunde man tydligen stöta på sådana skyltar där det stod liksom varning för hund. Och han skriver och han varnar för dessa glupska, aggressiva hundar som har näslat sig in i församlingen. Han drar till med kraftiga hälsord. Och jag undrar lite hur han tänkte, för bara några verser senare skriver han: bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter mitt exempel, typ. Efter att han har sagt att de är hundar, ni ska liksom inte ha med dem att göra. Det verkar som att han stundvis kunde vara ganska liberal nästan med sitt språkbruk när det kom till att försvara evangeliet från de här som kom och ville förleda Herrens församling. Och han skriver att det är vi som berömmer oss av Jesus Kristus. Det är vi som är omskurna på riktigt. Och så tillägger han, fast jag hade också kunnat förlita mig på det yttre. Liksom om det är det de vill snacka om, jag har det ännu mer. Om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, då kan jag det ännu mer. Jag är omskuren på den åttonde dagen, jag är av Israels folk, Benjamins stam, en hebré född av hebreer. I fråga om lagen har jag varit en farisé, i iveren förföljar av församlingen, i rättfärdighet genom lagen, en oklanderlig man. Så han jämför sig med de här liksom villolärarna. Och så säger han att till och med utifrån deras egen standard, till och med utifrån deras egna kriterier, så slår jag dem med hästlängder. Jag är av Israels folk och Benjamins stam. Han betonar att han är av Benjamins stam. Kanske för att Mose, när han välsignade de olika stammarna, sa att Benjamin, vet ni, det är typ Guds älskling. Det är liksom Guds, Herrens älskare. Han sa att han är en hebré, född av hebréer. Det är till liksom den mest antika benämningen som finns på folket, som spåras tillbaka till liksom första Mosebok, då Abraham introduceras som Abraham hebreen. Ingen är mer jude än jag, vet du. Och han slutar inte där, utan han blir på ännu mer. När det kommer till den här lagen, liksom, som de här klåparna vill betona så mycket. Ingen betonar den så mycket som fariseernas parti. Och jag är farisé. När det kommer till passion och iver kring övertygelse, då förföljde jag den kristna kyrkan som de har nästlats in i. Och jag ville sätta dit dem, för jag stod inte ut liksom att de tillbad en avrättad snickare och härdade och trodde att han var Gud och hade sig liksom. Och kom inte att snacka om att rättfärdighet tillräknas de som håller lagen. Ingen har hållit den som jag. Ingen observerar lagen bättre än Paulus. Jag slår er allihopa. Men allt det som förr var en vinst för mig, det räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Det vill säga, inget av det som jag precis listade upp betyder någonting överhuvudtaget. Och så skriver han i vers 28, ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mera värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Och för hans skull har jag förlorat allting, och jag räknar det som skräp för att vinna Kristus. Den här termen skräp, vissa engelska översättningar säger garbage, eller dung, eller rubbish liksom. Andra svenska översättningar säger värdelöst skräp eller avskräde, det vill säga det som inte var till någon nytta, det som man typ kastade, liksom värdelöst skräp som man kastade till gatuhundarna liksom, för det fanns inget annat vetigt att göra med det. Det är så aposteln nu ser sitt gamla liv, sin nationalitet, sina meriter, sina titlar och så vidare. Det är inte det att han avsäger sig allt detta, men han säger att det är inte längre där jag har min stolthet, det är inte längre där jag har min glädje och min trygghet. Det är inte mitt CV, det är inte min meritlista. Du vet, strax efter detta så skriver han att jag glömmer allt det där som ligger bakom. Jag sträcker mig mot kallelsen till himlen i Kristus Jesus. Alltså det finns ett tydligt före och efter i Paulus liv. Hans erfarenhet av den uppstående Kristus på Damaskusvägen bara liksom kasta omkull hela hans liv och ge honom en helt ny världsbild. Omdefiniera hela hans uppfattning om tillvaron. Så nu kan han vifta bort allt det som han förut hade sin stolthet i. För hans skull, säger han. För jag har funnit det som är långt mera värt. Nämligen kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Jag nämnde nyss att texten vi läser kanske framförallt handlar om rättfärdiggörelse. Att få bli, att bli juridiskt frikänd i himmelens domstol, liksom, att det centrala temat i textstycket är frågan om en rätt väg till en rätt position inför Gud, domaren. Men det betyder inte att texten ställer fram den rätta positionen inför Gud som den kristnes ultimata mål. Paulus skriver inte, jag har funnit det som är långt mera värt, vet du, nämligen rättfärdigheten i Kristus Jesus. Han säger inte, jag har funnit det som är långt mera värt, det juridiska frikännandet i Kristus Jesus. Han säger inte ens, jag har funnit det som är långt mera värt, syndernas förlåtelse i Kristus Jesus. Slutmålet och pärlan liksom i åken för Paulus, det är kunskapen om Kristus Jesus. Och tro nu inte att kunskap i sammanhanget först och främst liksom handlar om en teologisk data som vi tankar ner på vår inre hårddisk liksom och kognitivt har snappat upp. Och nu bockar han av liksom teologisk data som han inte tidigare gjorde. Kunskap handlar i sammanhanget inte först och främst om information utan om relation. Det är kännandet i sig, att känna Kristus, som är målet. En kunskap som Paulus säger är långt mera värd än allt annat i hans liv. Allt det som han förut betonade så mycket syftar på den relationella erfarenheten och upplevelsen av Kristus Jesus. Det handlar inte så mycket om att ha kunskap om Kristus som att känna Kristus. Naturligtvis förutsätter det att du har kunskap om Kristus. Jag säger inte någonting om det, men det går mycket djupare än så. Det vill säga att du kan studera dogmatik och systematisk teologi hela livet och ändå någonstans missa målet. Paulus skatt är den intima relationen med den praktiska erfarenheten av Jesus Kristus, hans Herre. För notera att han säger, jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Han drar inte till med det här vanliga som man brukar säga, vår Herre. Men här finns det någonting väldigt intimt, här finns det någonting väldigt personligt, här finns det någonting väldigt förälskat. Vet du, jag älskar Paulus, jag älskar att läsa hans brev, för det är så tydligt att Paulus, vet du, han var förälskad i Jesus Kristus, sin Herre. Han hade funnit det som var långt mera värt än allt det andra sammanlagt. Någonting som var så sjukt mycket tyngre liksom än det som han brukade stoltsera med. Det som är så sjukt mycket tyngre än karriärer och sex och pengar och plattform och rykte och allt det där. Så mycket tyngre att vågen liksom, den går sönder. Och det är kunskapen om Kristus Jesus. Relationen med Kristus Jesus. Personen Jesus Kristus. Och jag undrar om du är förälskad i denne Jesus. Vad innebär det att vara förälskad i Jesus? Är det ett beslut man fattar? Kan vi sjunga, jag har beslutat att älska Jesus? Jag tror inte det. Är förälskelse samma sak som lydnad? Att lyda Jesus, är det att vara förälskad i Jesus? Jag vill inte vifta bort idén som helt orimlig och absurd. För första Johannesbrevet 5:3 säger trots allt, detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Punkt. Och vi vet att lydnad är direkt avgörande i det kristna livet, därför att strax efter de berömda orden i Johannes evangeliet 3:16, till så älskade Gud världen och så vidare, 20 verser senare så står det att den som lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Så lydnad, vet du, det är direkt avgörande. Men Jesus säger i Johannes 14:15, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Han säger inte att älska mig är att hålla fast vid mina bud. Det finns en skillnad där. Han säger om ni har det här kärlek, då kommer ni också ha det här lydnad. Alltså det finns någonting liksom from the root to the fruit typ. Liksom. Det finns det här och det leder till det här. Och jag tror att det därför är rimligt att låta versen i Johannes evangeliet tolka versen i första Johannesbrevet. Jag tror att Johannes som har skrivit båda de här verserna skulle vara okej med att Nima gör en sån tolkning. Det som förmedlas är att kärlek och lydnad är olika saker. Kärlek är roten, lydnad är frukten. Lydnaden, överlåtelsen är beviset på äktheten, genuiniteten i Nimas kärleksförklaring till sin frälsare. Men om lydnad inte är samma sak som förälskelse, så kvarstår frågan, vad innebär det att vara förälskad i Jesus? Jag vet inte hur det är med dig, men jag har ofta hört människor säga att kärlek, det är mer än en känsla. Och jag håller helt och hållet med. Jag tror att kärlek är mer än en känsla, mycket mer än en känsla. Men jag skulle bestrida att kärlek är mindre än en känsla. Eller mindre än flera känslor. Så när jag frågar om du är förälskad i Jesus, då undrar jag om du i ditt inre känner eller upplever eller äger tillgivenhet och beundran för Jesus. Om du har en vilja att vara nära Jesus. Om du bär inom dig en längtan efter att umgås med och lära känna Jesus. Om du ständigt tänker på Jesus. Om du är villig att göra offer för Jesus, och om du finner din tillfredsställelse, njutning och glädje i Jesus och Jesu sällskap. Det är min definition av vad förälskelse är. Och min övertygelse utifrån vad jag uppfattar vara Guds ord är att detta är den helige andes övernaturliga verk i vårt inre. Det är ingenting vi presterar fram, utan det är ett övernaturligt verk som sker när vi möter Kristus till pånyttfödelse och i den fortsatta helgelsen som är beviset på den pånyttfödelsen. Och jag skulle vilja gå ännu längre och hävda att den kärlek som Jesus efterfrågar av dig och mig är av mer eller mindre precis samma typ av kärlek som vi hyser för våra älskade och nära och kära här på jorden. Jesus säger i Matteus 10:37: den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. För det tycks inte finnas någon större kategoriskillnad när det kommer till min kärlek till Jesus kontra min kärlek till mina nära och kära. Någon olikhet i typen av tillgivenhet. En mer abstrakt form av kärlek. Det är inte det Jesus vill åt. Men vad Jesus vill åt är att vår kärlek skiljer sig i intensitet och grad och djup och överlåtelse och lojalitet. Älska mig mer än alla andra, ropar han nitiskt och passionerat till den som han har köpt med sitt blod. Inte för att han är behövande, inte för att han är nidig, utan för att han förtjänar och är värd din djupaste kärlek, din djupaste överlåtelse. Därför att du är skapad till honom, för honom. Varför all kärlek som går djupare till människor runt omkring är avguderi och otrohet, för du är hans. Och därför undrar jag om du är förälskad i Jesus Kristus. Om du kan säga tillsammans med aposteln Paulus: jag har funnit det som är långt mera värt än precis allt annat som går att äga i detta universum, nämligen kunskapen med, om relationen med Jesus Kristus. Om du är någorlunda som mig, vilket du kanske inte alls är, förmodligen inte, så stör du dig också lite på när det blir för mycket snack om att kristendom, det handlar inte om religion, det handlar om relation. Och det handlar om att ha personlig relation med Jesus, punkt slut liksom. Om du är som mig så stör du dig lite vid det. Men guess what? Någonstans är det precis det handlar om. Att ha en personlig, intim relation med Jesus Kristus. Och bara för att det är en uttjatad klyscha så betyder inte det att den är tömd på sanning. Jag undrar om du är ute efter och längtar efter att känna och kontinuerligt lära känna Jesus Kristus. Om han är mer värdefull för dig. Han är mer värdefull för dig än allt det andra. Och du kan säga om allt det andra. Jag räknar det som skräp för hans skull. Och jag menar inte gåvorna han har gett dig. Jag menar inte välsignelsen han har gett dig. Jag menar inte presenterna han har gett dig. Jag menar inte bönesvaren han har gett dig. Jag menar inte plattformen han har gett dig. Jag menar inte lönen han ger dig varje månad. Allt det där är jättebra liksom. Men jag menar den största gåvan han någonsin har gett dig. Nämligen sig själv. Du vet, att beskriva Kristus, att försöka måla upp honom inför dig, det är ett ogenomförbart projekt. Jag skulle lika gärna försöka mig på att typ måla en fyrkantig cirkel. Det går inte att göra det. Paulus gör ett tappert försök i Kolosserbrevet 1:13-20. Han säger: han, fadern, har frälst oss från mörkrets välde. Han har fört oss in i sin älskade sons rike. Och i honom, det vill säga i sonen, i Jesus, är vi friköpta. Vi har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild. Förstfödd för allting skapat. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt, osynligt, tronförstar, herredömen, härskare, makter, you name it. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting och allt hålls samman genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen. Han är den förstfödde från de döda för att han i allting skulle vara den främste. Och Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allting med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Och det är som att den inspirerade och av anden uppfyllde aposteln liksom någonstans försöker försvara den sunda läran från de här dumma kättarna som har lästat sig in i församlingen och börjat undervisa kolossen om ängladyrkan och annat trams. Men samtidigt så kan han liksom inte hjälpa ta ända från tårna när han försöker beskriva hur fantastisk och underbar hans frälsare är. Han är förälskad i Jesus Kristus. En annan som var förälskad i Jesus Kristus, det var en kvinna som hette Fanny Crosby. Jag vet inte om du har hört talas om henne. Hon var en psalmförfattare, blind. Hon förlorade sin syn 6 veckor efter födseln. Hon har skrivit sånger som Saliga visshet, Jesus är min. Och låt mig få höra om Jesus. Och Jesus kär, gå ej förbi mig. Och Jesus, håll mig vid ditt kors. Och jag sjunger helst om Jesus. Och bokstavligt talat tusentals andra Jesus-centrerade sånger. Och vid ett tillfälle så kom en predikant, en välmenande predikant med all säkerhet fram till henne och sa, vet du, jag fattar inte en sak. När nu Gud har, när nu mästaren har skänkt dig så många gåvor. Han har överöst dig med så många gåvor. Jag tycker det är så synd att han inte också gav dig synen. Inget ont om honom, han menade säkert gott. Lite klumpigt uttryck kanske. Och hon svarar honom så här, utan att tveka. Vet du att om jag vid födseln hade fått en enda önskan, då hade det varit att jag skulle födas blind. För den dag jag kommer till himlen så kommer det ansikte, det första ansikte som jag någonsin kommer att få se, att vara min frälsares. Hon hade sett Jesus med sitt hjärtas ögon och fallit i förälskelse med honom. Och jag undrar om du har det. Om du har blivit tagen av honom, om du har blivit gripen av honom, om du har blivit liksom golvad av honom. Om han är din skatt och din juvel och din längtan och ditt hopp. Jag uppfattar att en kristen, det är inte nödvändigtvis den som har ett kors dinglandes från backspegeln i sin bil, typ. Eller en korstatuering. Jag uppfattar att en kristen inte nödvändigtvis är den som har den här broderade fina jag och mitt hus vill typ tjäna Herren liksom på ytterdörren. Jag uppfattar en kristen, det är inte nödvändigtvis den som talar högst tungor eller kan mest grekiska och hebreiska. Jag uppfattar att en kristen, det är inte den som har den finaste, mest imponerande teologihyllan hemma heller liksom. Jag uppfattar att en kristen, det är den som har fått möta Jesus Kristus och fallit pladask för honom. Älskar du mig? Frågar Jesus Petrus. Inte älskar du att hänga i kyrkan. Inte älskar du att tjäna i lovsångsteamet. Inte älskar du stämningen i rummet där jag blir tillbedd. Inte älskar du allt det där. Men älskar du mig, Petrus? Bultar hjärtat inom dig för mig? Längtar du efter mitt sällskap, Jesus? Petrus. Är han din njutning? Är han din tillfredsställelse? För han är vackrare än allt den här världen någonsin kommer att kunna erbjuda dig, vännen. Det är min orubbliga övertygelse att han är fullkomligt fullkomlig. En oskattbar skatt, liksom evig perfektion. Han är perfektion, han räddar en syndare från helvetet. Han är perfektion, han kastar en syndare i helvetet. Han är perfektion när han visar barmhärtighet. Han är perfektion när han utövar rättvisa. Han är gränslöst attraktiv. Och jag undrar om du är förälskad i honom. Med risk för att bli lite så här tjatig. Liksom om du tillsammans med Paulus vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död. I hoppet om att gå fram till uppståndelsen ifrån de döda. Om du vill lära känna honom, kosta vad det kostar vill. Och det är så lätt för oss när det kommer till de här väldigt simpla frågorna, och jag exkluderar på intet sätt mig själv att komma med massa ursäkter för att slippa svara dem. Ja, men du vet ni, men vi kan inte hålla på och stänga oss inne i kammaren och hålla på och förälska oss och ha oss när, liksom, när det finns en trasig värld, brokig värld där ute som håller på att gå förlorad. Vi måste ut liksom, och jag vet inte vad då. Min vän, låt mig vara sjukt tydlig med dig. Den här världen har mindre än noll behov av att höra om Jesus från en församling som inte är förälskad i Jesus. Jag tror att vad den här världen behöver, det är en församling, män och kvinnor, som får fåniga leenden på sina läppar när de hör sin frälsares namn typ. Killar och tjejer som har smakat på honom, förundrats av honom, blivit betagna av hans härlighet, av hans skönhet. Som håller på att förvandlas av evangeliet om honom till hans bild, till hans ära. Det är vad en brokig värld behöver, det är vad trasiga människor behöver. Redskapet i Guds hand genom vilket han vill nå det svenska folket är inte först och främst program, inte först och främst verksamheter, utan ett folk som har skådat världens frälsare och blivit förälskade i honom. Ofär ett folk som har blivit förälskade i honom. Jag vill ägna de sista minuterna åt att ge dig fyra anledningar till varför Jesus Kristus förtjänar din kärlek. Han förtjänar din kärlek därför att han till sin natur är älskvärd. Och med all respekt, detsamma kan inte sägas om dig eller mig. Gud älskar inte oss för att vi är älskvärda. Gud älskar oss därför att han är kärlek. Amen. Men Jesus Kristus är älskvärd. Job 25:5 säger: se inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är inte rena i hans ögon. Psalm 27:4 säger att det finns en sak som jag har begärt av Herren. Det finns en sak som jag längtar efter, nämligen att få bo i Herrens hus i alla mitt livsdagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Psalm 104 säger: i majestät och i härlighet är du klädd. Och Sakarja 9:17 säger: hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Alltså, han är inte bara mäktig, han är magnifik. Han har inte bara massa auktoritet, han är sjukt attraktiv. Han är inte bara ärorik, han är älskvärd. Höga visan 5:16 säger: hans mun är sötma, allt hos honom är ljuvligt. Sådan är min vän, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. Du vet, mycket må hända ljuvligt hos din partner, men min övertygelse är att den som säger till sin partner allt hos dig är ljuvligt behöver omvända sig, för den har typ ljug. Men hos Jesus, that's another story. Där är allting ljuvligt. Han gjorde aldrig någonting orätt och inget svek fanns i hans mun, säger Jesaja 53:9. Hans mun är sötma för att han säger: om någon är törstig så kom till mig och drick. Hans mun är sötma för han säger: den som kommer till mig ska aldrig visa bort. Ojämförbar sötma för han säger: ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och jag är ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt, min börda är lätt. Jesus Kristus förtjänar din kärlek därför att han till sin natur är älskvärd. För det andra, han förtjänar din kärlek för vad han gör just nu. Jag satt och läste psalm 116 i morse och den börjar med: jag älskar Herren därför att han hör mitt rop om nåd. Just nu när vi ber på den här gudstjänsten så hör han oss. Dina böner hamnar liksom inte i något kösystem någonstans i himlen, och sen när han har tid typ så tar han sig an dem, utan han hör just nu. Han förtjänar din kärlek för vad han gör i detta nu. Han har fått all makt i himlen och på jorden. Han är väldigt, väldigt, väldigt aktiv just nu. Han sitter på faderns högra sida och därifrån styr han inte bara världen, men din vardag. Hebreerbrevet 1:3 säger att sonen, som kallas för utstrålningen av Guds härlighet, hans väsens avbild, han bär allt med sitt mäktiga ord. Just nu styr Jesus Kristus allt med sitt mäktiga ord. Allt som i allt. Allt som i ringarna som uppstår i en vattenpöl. När regnet faller där liksom till de böljande vågorna i Stilla havet. Allt utan undantag. Molekyler, galaxer, allt. Enligt Johannes, 1 Johannes 2:1 så försvarar han dig just nu när du faller i synd. Just nu när du sitter och tänker, det här är en lång predikan, tar den aldrig slut, så förlåt. Han förlåter dig varje gång du faller i synd. Han vädjar inför Fadern för dig, som din advokat när helst du faller i synd. Enligt Hebreerbrevet 7 så manar han för dig, han vädjar för dig, han ber för dig. Han är din ständiga förebedjare i himlen. Så med ena handen liksom så står han och styr världen, och med andra handen så står han och vädjar liksom inför Fadern för dina och mina dumheter. Jesus Kristus förtjänar din kärlek för vad han gör just nu. Nummer 3. Han förtjänar din kärlek för vad han en dag kommer att göra. Jesus kommer en dag att utfärda rättvisa över all orätt som någonsin har begåtts. All orätt du har drabbats för. Han kommer upprätta den här trasiga världen. Han kommer rensa bort all ondska. Han kommer helt och hållet befria dig. Inte bara från din smärta, men från din kvardröjande synd. Lite senare i Filipperbrevet skriver Paulus, men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och det är därifrån som vi väntar Herren Jesus Kristus som vår frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Han har makt att lägga allting under sig. Och så i slutet av sitt liv, i andra Timoteus från sin fängelsecell i Rom liksom, så sitter här och han skriver, nu ligger rättfärdigheten segerkrans i förvar åt mig. Och den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Men inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Jag uppfattar att den som är förälskad i Jesus älskar, längtar efter hans återkomst. Låt mig ta en till vers innan jag går vidare. 1 Johannes 3:2 säger att när han uppenbaras, då ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och det påminner oss om två av de största gåvor han i framtiden ska ge oss. Den första och största gåvan är att vi faktiskt får se honom sådan han är. Och vem kan begära någonting mer än att få se det mest attraktiva som går att vila ögonen på i utanför universum. Och det andra, som ett resultat av den synen, ska vi själva förvandlas till någonting vi just nu inte ens kan börja föreställa oss. Jesus Kristus förtjänar din kärlek för vad han en dag kommer att göra. Slutligen så förtjänar Jesus din kärlek för vad han en gång gjorde på en kulle utanför Jerusalem. Och den gången var han inte attraktiv att beskåda. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad, han var övergiven av människor, en smärtornas man, förtrogen med lidande, lik en man som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men han var inte bara övergiven av människor, utan hängandes på det här korset så ropar han, Eloi, Eloi, lema sabachthani, min Gud, varför har du övergivit mig? Men han visste svaret, för att du och jag, vredesförtjänande syndare, skulle få avnjuta evig tillfredsställelse i sällskap med den treenige guden, så krävdes det att Fadern vände bort sitt ansikte från sin son. Att han fördömdes och blev övergiven i vårt ställe, och som med sin död dödade han döden för gott. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Kanske vågar någon dö för den som är Gud, god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Säger Romarbrevet 5, 7 och 8. Jesus Kristus förtjänar din kärlek för vad han en gång gjorde på Golgata. Så Paulus, han hade fått tag i den här verkligheten i sitt liv liksom. Så han skriver i Galaterbrevet 2, 19-20 att jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och jag vill föreslå väldigt enkelt så här i slutet, att om du sitter nu och ropar liksom att jag vill älska Jesus mer, jag vill falla djupare i förälskelse med min Herre och min frälsare, så vill jag föreslå väldigt enkelt någonstans att nyckeln till att falla djupare i förälskelse med Jesus Kristus är att dröja kvar än mer i hans kärlek till dig. Som har älskat mig och utgivit sig för mig, säger han. Din och min förälskelse i Jesus och kärlek till Jesus har sin grund i hans kärlek till oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss och uppenbarat, bevisat och för evigt med sitt dyra blod beseglat den kärleken på Golgata kulle. Jag nämnde psalmförfattaren Fanny Crosby tidigare, så låt mig avsluta med att citera en av hennes översatta strofer. Jag sjunger helst om Jesus, han är min högsta skatt. Han mig med nåd bekröner, han gör mitt hjärta glatt. Jag sjunger helst om Jesus, det rätta påskalamm, som gav sitt blod till lösen för mig på korsets stam. Amen. Så hyllar vi dig, Herre Jesus Kristus, för vad du har åstadkommit på Golgata. För den du är, för det du gör, för det du ska göra, för det du har gjort. Och att du skulle förälska oss mer i dig genom din heliga ande. Att vår längtan, liksom Paulus längtan, skulle vara att lära känna dig. Att äga allt större kunskap om dig. Närmare dig. Även om det skulle bli kors som lyfter oss till dig, Herre. Kosta vad det kostar vill, men jag ber att du skulle dra ditt folk här inne närmare dig. Låt oss få se din härlighet och i mötet med din härlighet bli djupt förälskade. Bli djupt betagna. Förvandlas. Vi lovar dig, vi prisar dig, behöver dig, vill ha dig. Forma oss och låt våra tungors kärleksförklaringar till dig, Herre, vara äkta och genuina. Och låt oss vara så äkta och genuina att vi kan komma till dig och säga: Herre, jag känner inte det, jag upplever inte det, jag äger inte det som jag önskar att jag hade i mitt liv. Jag tackar dig för att du möter oss när vi ber brutalt ärliga böner till dig. Tackar dig för att din nåd aldrig tar slut gentemot dem som du har köpt med ditt blod. Jag tackar dig för din nåd, för din barmhärtighet, för din kärlek, för din godhet, för din ömhet, för din mildhet. Och jag ber, låt oss få se mer av dig. Jag ber så för ditt namn, i ditt namn. Amen.